Nåd være med dere, og frid fra Gud, vår Fader, og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst henter vi fra Matteus evangeliets 23. kapittel, fra den 37. versen. Og det er Jesus som taler. Jerusalem, Jerusalem, du som mørder profeterne og stener dem som er sendet til deg. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Nu ska ert hus lämnas öde. För jag säger er, härefter kommer ni inte att se mig förrän ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna. Men han sa till dem, ni ser allt det här. Jag säger er sanningen, här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Det finns något väldigt tungt och allvarsamt över den här situationen. Jesus, han står och betraktar den stolta och viktiga staden Jerusalem. Och han reflekterar över allt som har hänt där. All den ondska som har hänt där. Han säger, Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig. Han är som vanligt rakt på sak. Han försöker inte försköna verkligheten, utan han säger det helt enkelt som det är. Han säger sanningen. Den brutala sanningen. Sanningen som för vissa kan vara obekväm och som man nog inte vill höra. Det kan ju vara värt att lägga märke till att Jesus kritiserar Israel. Han som själv är jude kritiserar judarna. För honom var sanningen viktigare än någonting annat. Han lät inte sitt eget ursprung förblinda honom från att säga det som det var. Det är tydligt att Jesus inte hade någon nationell stolthet som är så vanligt att ha här i världen. En nationell stolthet kan faktiskt bli så stark att man blir så förblindad att man inte vill erkänna sådant som faktiskt pågår eller som faktiskt har hänt, trots att det är fullständigt uppenbart. Men Jesus hade ingen sådan nationell stolthet. För Jesus, han var en gäst och främling här i världen. Han som är från evighet, han som själv är Gud, han som var på, han var på tillfälligt besök här i världen för att frälsa den. För så varför skulle han ha någon nationell stolthet? Det fanns hur som helst inte särskilt goda skäl till att vara stolt över sitt eget folk. Jerusalem, du som mördar profeterna. Något som är intressant är att Jesus personifierar Jerusalem. En stad kan ju inte mörda någon, utan det är människorna som bor i en stad som kan göra det. Ett exempel på en profet som blev en martyr, som blev mördad, det var profeten Zakaria. Och Jesus säger i verserna just innan dagens predikotext, Zakaria som ni mördade mellan templet och altaret. Så det är ett exempel på en profet som hade dött. Men hur kunde de göra det? Hur kunde judarna mörda profeterna? Guds egna profeter, Guds egna sändebud. En förklaring till det här är det faktum att inte alla israeliter genom tiderna har varit troende människor. Det kan finnas hycklare inom kyrkan, alltså människor som faktiskt inte är troende. Och på samma sätt var det i Israel på Gamla testamentets tid. Det var inte alla inom det jordiska Israel som var troende, utan det fanns hycklare där också och då också. Man ska ju känna igen om det är ett gott eller ett ont träd utifrån frukterna. När människor som visserligen härstammade från Jakob, som fick namnet Israel, när de kunde utföra så grymma handlingar att de till och med mördade Guds profeter, ja, då förstår vi att det inte kan vara fråga om rättfärdiga, troende människor som gjorde sådana saker. Og det her leder oss inn på en sak som er forvånansvärt kontroversiell på vissa håll inom kristenheten. Og det er jo frågan om Israel. Vad säger Bibeln om Israel? Som i alla andra frågor så bör vi gå till skriften för att ta reda på vad som gäller. Ett bra ställe att gå till där i Romarbrevet i kapitlerna 9 till 11 står det ganska mycket om Israel från aposteln Paulus. Och ett nyckelställe, det är Romarbrevet kapitel 9 vers 6. Där säger Paulus: "Alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel." Och det här är ett viktigt ställe som visar att Bibeln kan använda begreppet Israel på två olika sätt. Här kan inte Israel betyda samma sak båda gångerna. Då skulle meningen bli helt meningslös. Han säger ju alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel. Så förklaringen är att det är inte alla som härstammar från det jordiska Israel som tillhör det sanna Israel eller det andliga Israel. För inför Gud så är det inte huvudsaken från vilket folkslag man kommer ifrån. När det gäller rättfärdiggörelsen så kan man inte imponera på Gud med sitt ursprung lika lite som man kan med sina gärningar. Båda delarna är något ofullkomligt. Så här behövs det något annat om vi ska kunna stå som rättfärdiga inför Gud. I Hebreerbrevet står det: utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Det är det enda som räknas. Tron i hjärtat, tron på Jesus som Messias och som frälsaren från synden. Bara genom tron och just den tron kan vi bli tillräknade det som behövs, rättfärdighet. Bara genom den tron, den samma tron som Abraham hade och som Jakob hade, alltså han som kallas Israel. Bara genom den tron kan en människa bli frälst. Den enda skillnaden mellan Abraham och oss, det är att Abraham trodde på den Messias som skulle komma, medan vi tror på den Messias eller Kristus som har kommit. Men båda blir vi tillräknade rättfärdighet genom tron och inget annat. Ja, Bibeln lär ju också om någonting som heter Abrahams barn. Abrahams barn, det är de som delar samma tro som Abraham, helt enkelt. Så man kan säga att Abrahams barn är samma sak som kyrkan, alla troende människor, både judar och hedningar som tror. Eller det sanna Israel. Det finns många synonymer. Det finns de som menar att vi som lär ut det här om Israel, att vi är ersättningsteologer, brukar vi kallas. Alltså att vi har ersatt en ursprunglig betydelse av Israel med en ny betydelse. Ja, men i så fall så kan de ju istället börja med att anklaga Paulus för att vara ersättningsteolog. Eller varför inte också anklaga den helige ande för att vara ersättningsteolog? För här står det ju i skriften, inspirerad av den helige ande: alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel. Så poängen är ju inte heller att vi har ersatt ordet Israel, att vi har ersatt ordet Israels betydelse med en ny betydelse. Utan poängen är att orden används på två olika sätt. Att ordet Israel används på två olika sätt. Lite senare i Romarbrevet kapitel 11 ger Paulus en liknelse om ett olivträd där några grenar har brutits bort och andra grenar har ympats in i trädet. Om grenarna som bröts bort så står det att de bröts bort på grund av otro. Paulus menar här alltså judar som inte tror på Jesus som Messias. Och om grenarna som ympades in, säger han, du är kvar genom tron. Och det här säger han till troende hedningar, sådana som du och jag, som har blivit ympade in i olivträdet. Så olivträdet står då egentligen för Abrahams barn, alla troende judar och hedningar, eller det sanna Israel. Sen så finns det de som menar att det till slut ska bli någon sorts massomvändelse av alla judar. Men som vi redan har sett så har inte alla judar tron i hjärtat och har inte haft det. Och vi har redan konstaterat att tron är det enda som räknas inför Gud. Vi läste ju, utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Och när vi dör bort från det här livet, ja då är det ju för sent att skaffa sig någon tro. Det lär vi oss ju till exempel från liknelsen om de 10 jungfrurna. Då var det ju 5 jungfrur som var förberedda och så var det 5 andra jungfrur som inte var förberedda. Och när brudgummen kom, ja då var det för sent att skaffa sig olja till sin lampa så att lampan var brinnande. Och det här är ju en sanning som inte kan förändras. Och Bibeln ger inget undantag för hela folket Israel, det jordiska Israel. Därför skrev också Jesaja, som Paulus citerar i Romarbrevet. Jesaja skrev, även om Israels barn vore talrika som havets sand, ska bara en rest bli frälst. Och det är sorgligt att konstatera, men så är sanningen. Tillbaka till det Jesus sa, Jerusalem, du som mördar profeterna. Tänk det, Herren som var israeliternas egen Gud. Han sände profeter till dem som de sedan mördade. Den självaste Gudens egna budbärare. För att de vågade säga sanningen, den obekväma sanningen. De vågade säga det som det var. De varnade dem för avgudadyrkan. De varnade dem för annan omoral. De varnade dem från att glömma bort Guds ord. De sa det inte det som folket ville höra, utan det som folket behövde höra. Och just det är ju ett kännetecken på en sann profet. Att profeten vågar predika hela Guds ord, allt det som vi behöver höra. Även det som vi inte vill höra. För av naturen så finns det saker som vi människor inte vill höra. Obekväma sanningar. Framförallt så vill vi inte höra Guds lag. För Guds lag gör saker som är obekvämt för oss. Guds lag, den hotar, den skrämmer, den fördömer. Så att höra lagen, det är riktigt obekvämt. Fast vi kan visserligen stå ut med att höra lagen när den tillämpas på andra människor. För när vi hör lagen tillämpas på andra utan att den träffar oss, då kan vi sitta och tänka för oss själva, ja usch, tänk vad det finns många hemska människor där ute i världen. Tur att jag åtminstone är lite bättre. Till exempel om vi varnar för en falsk lära som finns i andra kyrkor, eller om vi avslöjar omoral som finns där ute i samhället, så kan man tänka, tur att det där åtminstone inte gäller mig. Och när det händer så är egentligen inte lagen så obekväm. Visserligen så ska vi absolut avslöja falsk lära och omoral. Men ändå, ifall en lagpredikan inte har fått oss att inse att vi själva är syndare, då har den egentligen inte uppnått det som den är till för. För lagens egentliga syfte är att du och jag ska inse att vi är syndare som behöver nåd och förlåtelse från Gud. Lagens syfte är att den ska riktas mot oss snarare än mot någon annan. Man kan ju tänka på det så här. Ifall alla tillämpar lagen bara på andra människor, så blir det ju ingen som tillämpar den på sig själv. Och då uppnår ju inte lagen det den är till för hos någon människa. Men just det är ju väldigt farligt. För om ingen inser att man själv är en syndare, vem kommer då att känna ett behov av att höra evangeliet? Allt ska rivas ner, sa Jesus. Här ska inte lämnas sten på sten, sa han om Jerusalem. Jerusalems tempel skulle rivas ner, precis som resten av hela staden. Det skedde 40 år senare. På samma sätt måste våra egna gärningar rivas ner. De duger inte. Alt som vi mennesker stolte over, måste Gud komme og rive ned, for at vi skal innse at vi ikke har noe å være stolte over innenfor Gud. Jo mer vi innser at vi syndere, jo mer desperate blir vi også efter at få høre om frelsningen. Jo hårdere lagen blir, jo søtere blir evangeliet, kan man også sige. Og det er jo livsviktigt at vi virkelig får høre om frelsningen, og faktisk kan tillämpa den på oss själva. At vi tar til oss det. Og det kan egentlig bare den som ångrer sin synd gjøre. Med andre ord så skal alle som prediker Guds ord faktisk våge säga sådant som ingen egentlig vil høre. For huvudsaken her er ikke hva vi vil høre, utan hva vi behøver høre. Og det er som sagt precis hva Jesus gjør i dagens tekst, når han anklager dem for at mørde profeterne. Ja, judene, de hadde mørdet profeterne, og nu skulle de gjøre samme sak med profeten, med stort P. For Jesus, han var den utlovede profeten som Gud gjennom Mose hadde forutsagt skulle komme, og som han hadde befalt folket at lyssna til når han skulle komme. Når han kommer, lyssna då til honom. Lyssna til profeten. Men just det var det många som inte gjorde, utan istället förkastade de vad Jesus sa. Ja, de blev rent av väldigt arga när de fick höra vissa saker som Jesus sa. Till exempel när han påstod: "Jag är ett med Fadern." Vissa blev då så arga att de tog upp stenar för att stena honom. Men då var hans stund ännu inte kommit. Men i den här texten så kan vi märka att nu är hans stund kommen. Nu ska han gå till Jerusalem. Och allt det här kan vi tänka oss att Jesus stod och reflekterade över när han stod och betraktade Jerusalem på avstånd. Och det var nu, just före palmsöndagen. På palmsöndagen när människorna skulle välkomna honom med: "Välsignad är han som kommer i Herrens namn." Vilken underbar dag palmsöndagen är. Men det som hände på palmsöndagen är ändå paradoxalt, med tanke på att Jesus, han blev ju så välkomnad av så många människor på väg in i staden. Och samtidigt så var det just den händelsen som fick bägaren att rinna över för hans motståndare. För vi kan ju märka genom evangelierna när vi läser om vad som hände, så kan vi se att ju mer populär Jesus blev bland folket, ju mer hatade hans motståndare honom. Så det var ju också avundsjuka som gjorde att de hatade honom. Och ju ivrigare blev de att röja honom ur vägen. Så därför gick det inte alls länge mellan palmsöndagen och skärtorsdagen, när Jesus utlämnades för att lida och dö för alla människors synders skull. Ja, han dog även för Jerusalem, som hade mördat profeterna och som nu också mördade profeten, som fick honom utlämnad till romarna, som spikade upp honom på korset. Och på korset sa han: "Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör." Tänk om Gud kan förlåta något sånt. De spikade upp honom på korset. Tänk om Gud kan förlåta något sånt. Ja, då kan han förlåta precis vad som helst. Då kan vi veta helt säkert att han också kan förlåta oss, oavsett vem vi är. Att han kan förlåta oss, oavsett hur stora eller hemska vi föreställer oss att våra synder är. Det finns ingen synd som är så stor att den inte kan förlåtas av Gud. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, tack för att du talar till oss genom ditt ord. Tack för att du säger till oss allt vi behöver höra för vår frälsnings skull. Bevara oss från att ta anstöt av ditt ord när du uppenbarar något som känns obekvämt för oss att höra. Hjälp oss att hålla fast vid allt som du har uppenbarat för oss genom profeterna och apostlarna. Tack framför allt för att du sände profeten, din son, vår frälsare, for at lide og dø for oss. Amen.